Fredrik är ju en verklig både humorist och berättare av format. Och det roliga med honom är ju att han hade en sån målande berättarkonst. Han kunde ju levandegöra situationen på alldeles ett otroligt sätt. Han, som ett exempel, så pratar han om, ja, det kom väl in på krämpor och hur människorna, hur ömtåligare vi har blivit eftersom vi har fått det bättre, alltså undan för undan. Och han jämförde med äldre generationer. Det var ju vanligt att de som överlevde 50-60 års åldern, de blev ju i regel väldigt gamla, och det var ju kärnvirke i dem. De första gallringen skedde ju vid spädbarnsåldern och undan för undan. Och han sa det då, att han uttryckte ungefär så här, att det är ingenting med folk nu, sa han. Det är ju bara vecklingar, sa han. Annat var det förr, sa han. De gamla gubbarna satt som skåp efter väggarna, sa han. Han hade en häst som han hette Dryfus, han själv. Och den hästen, det var väl en väldigt bra häst, men han skröt väldigt om honom också. Och han talade om hur bra den var och hur stark och hur snabb den var. Han hade väldigt lätt för att springa, tydligen, hästen. Och han bodde ju, Vikas Fredrik, uppe i en fin by som vi kallar Jensberget. Och han använde ju hästen när han skulle fram på bygden. På sommaren så hade han ju en åkkärra, och på vintern så hade han en åksläde. Han sa det, han beskrev Dryfus då, att när jag sett Dryfus för åksläden, sa han, då står telefonstolparna som spjärstaket efter vägen. Så. Och ja, han var under första världskriget, eller i kristiden där, så var det ju väldigt smått om foder, och missväxt blev det ju. Han fick till och med dåligt med hö, så han blev tvingad stå och köpa hö. Och han har fått reda på att i Kopparberg, det fanns det en gård som det fanns möjlighet att få hö, och det är ju från Jensberget så är väl 5-6 mil dit. Han kom till Kopparberg och till den här bonden som hade hö, så då begärde han 35 öre kilo för det. Och det var väl mer än dubbelt normalt pris. Så då backade Fredrik ur, och då sa han, nej, förrän jag ger 35 öre kilo för hö, så förr åker jag hem och grät plättar åt Dryfussan. Och han åkte ju hem igen utan hö också. På tal om hans målande berättarkonst, så kom han, Fredrik, in en gång hos handlaren i Norrbo. Där. De var ju barndomsbekanta och barndomsvänner. Och han kom in där, var på förmiddagen, och han var väldigt överraskad. Handlaren, var inte så vanligt att Fredrik var ner på bygden. Så handlar Karlsson sa det, var föran leder oss den stora äran av att ha Fredrik nere i Norrbo idag, sa han. Ja, jag var lite fjärdsman, sa han, Carl Gustav. Och det hörde bilden också, att fjärdingsman där, han blev väldigt stor och fet, och han var stor till växten och dessutom väldigt fetlagd på högre, eller över, när han kom över medelåldern där. Och då, ja, han sa det, Fredrik då, ja, jag var lite fjärdsman, sa han. Och han satt jävla namma som en stor rotstörp bakom skrivbordet, sa han.
Han var bred då.
Ja.
Karlhusväggar.
Nej, det vet jag inte. Ja.
Han har inte kommit så långt att kunna gått upp över Karlhusväggar. Så.
Alltså. Ja. En annan historia som visar också hur han kunde ta sig ur brytsamma situationer, och hans humor var faktiskt helt avväpnande när det blev svårt. Det var, den utspelade sig faktiskt här i det huset där vi sitter. Han har väl sålt lite timmer eller gjort en avverkning, så han har fått en ovanligt hög inkomst ett år. Och har väl kanske inte tagit upp allting, eller de har väl, det kan ju vara misstag att han inte har fått allt med. I medeltid och i medan, ett par år efter, så blev han eftertaxerad, som man säger. Och han fick väl ett meddelande om det per post och blev väl åtskilligt för törnad över det. Så han passade på direkt han fick brevet. Gick ner hit till kommunalhuset där taxeringsnämnden satt samlat fortfarande och jobbade med årets taxering. Gick in och frågade dem vad de menar med det här brevet, kastade fram mig framför dem. Ja, sa de, vi har ju funnit att Jan Petter har haft, eller Fredrik har haft inkomster som inte har varit redovisade, och vi måste ju ta ut, i rättvisans namn, ta ut det som har varit intäkt. Så. Och Fredrik försökte på alla vis ta dem till rätta och ta dem att det här var ju ingenting, det torpan hade uppe i berget, det var ju inte någonting att dra sådana skatter på. Men alla hans argument pratade om Mikul. Så han började väl på bli förbannad, Fredrik. Då sa han att, ja, ni tycker, sa han, att det här torpet jag har uppe i gräs, uppe i Jensberg, är någonting att ta sådana jädran skattar på, sa han. Men jag ska ta och ränna på i snes och bär ner och lägga framför kommunalhuset så ni har någonting att varpa era jäklar, sa han. En snes, det är ju en stör som man satt upp sädesband på.
Ja. Så ni har någonting till värpa?
I era jäktar, så. Ja. Värpa.
Ja.
Ja. Ja, han låg i, flera år låg han i process med Billerudsbolaget. Det började väl faktiskt under Ludvika Bruks tid och fortsatte in på efter konkursen och Billeruds övertagande. Det rörde sig om en åkermosse uppe där i mellan Jensberg och Jenssjön. Och Billeruds höll på att förlora målet. Det var tillsatt förlikningsmän och de föreslog förlikning. Och Billeruds gick med på förlikning, så att det var väl, allt var väl klart. Att, ja, de släppte väl efter helt och hållet Billeruds, och han fick väl fullständigt ägande till den här mossen, Fredrik. Och det var väl i slutuppgörelsen förvaltar Åsryd ifrån Ludvika ringde upp till någon i Jensen och bad att de skulle skicka bud till Fredrik. Han skulle ringa upp honom. Som han ju gjorde, Fredrik, och hörde vad det var. Och då sa Åsryd att ungefär så, jag skulle gärna vilja att Fredrik kommer ner till mitt kontor här i Ludvika och vi får klara upp det här. Nej, här ska jag säga Åsneryg, sa Fredrik, att det är så att han har nu otalt med mig, så då får han komma upp till Jensberg på mitt kontor, sa. Så det var bestämda ordningar. Ja. Jag vet väl, det är väl en liten smakprov på Vikas Fredriks humor och berättarsätt.
Vad skrevs han för när Vikas Fredrik, vet du det?
både fadern hette Jan, hette han, var väl Jansson, Fredrik Jansson.
Mm.
Ja, jag är inte riktigt säker nu.
Nej,
jag
bara funderar. Vi hade en inspelare där uppe, men jag ser att han heter Tepp Daniel Eriksson han, i Jensberg.
Jaha, Tepp Daniel.
Ja, jag är känd.
Ja. Mm. Den har väl du ungefär reda på också.
Ja.
Tepp Daniel Eriksson i Jensberg.
Var det han som gick med handel?
Nej, det var för... Var inte här vid, vad heter det, gården där?
Jan
Mats.
Ja.
Mm, en till där.
Ja, just det.
Ja.
Lite norr om
det. Ja. Ja, jag vet inte. Det kan vara någon annan av er som har historier. Det var ett par gubbar, Toje och Nevkarl Viktor från Nya Maripa, gamla smeder. Som var uppe på Gasenberget. Det är ju högt berg här nordväst ute i socknen. Väldigt halvmil härifrån kyrkan. Och de stod där och filosoferade. Och då sa Toje då, du Viktor, sa han. Ser du flugor på timvisan på kyrkklockan, sa han. Nej, du, sa han, jag glömde av glasögonen hemma, men jag hör oss, sa han. Ja.
Ja, hur bra.
Sen var det... Det var väl ett torpstuga här under Nyhammars bruk. Den var ju väldigt... Samma stil på dem nästan allihop, lika byggda. De hade ett väldigt stort kök och i regel ett litet rum som endera användes som förvaringsrum eller endera som ett verkligt finrum, sällan använt. Och det var på kvällen, det var på hösten, mörkt och kulet och gubben har suttit vid bordet där och läst tidningen och satt och gäspa och kände sig lite trött och olustig. Då sa han det åt gumman. Jag tror jag ska gå ut och gå i vända, sa han. Ska du det, sa han. Vad ska du då gå, sa han. Ja, jag tror jag ska göra mig vända fram mot spisen, sa han. Mm. Ja. Det finns väl mycket om smedhistorier också, men jag vet inte, det glöms väl lätt då. Vi har väl ett det kan man väl nästan säga som original i hemifrån byn, Ormats Albert. Han kommer jag ju mycket väl ihåg. Han levde ju tills på några 10-15 år sedan. Han var ju verkligen färgstark och han vågar väl också vara original, kan man väl säga. Det är väl inga överdrifter.
Det är Albert.
Albert. Ormats Albert. Han gick... Ja, han var väl en som kunde nästan allting. Han åtog sig väl vilka jobb som helst. Men han var väl periodarbetare. Hans kropp, som man sa, fordrar väl inte så mycket arbete, brukar jag säga. Så han... Ibland... Jobbade hårt ibland, men däremellan så tog han ju dagen ganska lugnt. Det finns väldigt mycket historier om honom. Men det jag tycker är en som är väldigt festlig. Jag skulle vilja kalla det. Han, Alberts bejublade intåg i Engelsberg. Ja, de var två. Det var inne från grannbyn. Han kallade för Passgustav också. Det var under kristiden på... arbetslöshetskrisen på 1930-talet när han skickades ut på så kallat nödhjälpsarbete i AKOS eller arbetsmarknadskommissions regi och de har blivit hänvisade till någon vägarbete nere i Seglingsberg i Västmanland och blivit tillsänd tågbiljett också för fri resa ner och vi hade ju på den tiden bevars järnväg här ända upp till, ja, var en förbindelse upp till Vansbro via Björbo.
Mm.
De steg på i Nyhammar, de här båda, och dagen där så har de väl, var de väl lite extra glada, så att och de var väl så lagda som var lite för högljudda och stimmiga på tåget, så att kom inte längre än till, de åkte två stationer, Grangärde. Före Grangärde blev de varnade att de skulle inte få följa med av konduktören. Och före Stensbo hade de en ny varning, så i Stensbo det åkte de av tåget. Och de skulle ju fram till Seglingsberg på dagen, det var ju bestämt. Så de har väl fått lite extra respengar, de var väl stadig i kassa, så att Albert han kom på att de skulle beställa taxi och köra fatt tåget. Han räknade väl med att de skulle komma i fatt dem i Ludvika, men det tog väl tid innan han fick bil då. Så det bar sig inte bättre än att de var efter tåget med bilen både i Ludvika och Smedjebacken. Och då sa de, åkte Engelsberg för att se om vi kom fatt dem där. Och det var ju väldigt ovanligt att någon åkte taxi. Det var ju inte i den samhällsklassen som åkte på den tiden. Och det här bar sig inte bättre än att de hade landshövding i besök i Engelsberg samma dag. Och naturligtvis så hade de ju huvudmottagandet vid bygdens stolthet, Engelsbergs station. Röd matta utlagd där och de musikor uppställd, och de väntade landshövdingen som komma med bil. Och kom och svängde in i en taxi där, och dörren öppnas och musikon börjar spela, och ut kom Albert och Bas Gustav raglande. En annan gång blev han också avvisad av tåget, Albert. Han blev också avvisad vid Ludvika station. Han försökte förgäves få kom på flera gånger, men han blev avkastad. Till sist så resignerade ju han. Han gick framför loket och ställde sig hårta med näven där åt lokföraren. Sa ungefär så här, far åt helvete med er sotburk. Ja, på tal om järnväg och så hade vi väl en väldigt färgstark stins eller stationsinspektor i Nyhammar under många år. Axel Karlsson, eller AK som han allmänt kallades. Jag minns honom ju mycket väl och själv råkade ut för honom. Hans avväpnande svar och repliker. Men han har varit lika hela sin tjänstgöringstid. Han var väl en uppkomling, har kom in via järnvägsarbete, stationsskrivare och stationsinspektor och gått den långa vägen. Och det var hans första plats han hade som stationsinspektor. Jag minns inte vad det var, men det fanns en häradshövding på platsen som visste då att Axel Karlsson har kommit dit, och han ville väl tidigt göra sig bekant med Axel Karlsson och tyckte väl att han har funnit en rätt socialgrupp till lära känna och få som god vän. Så han kom in där, och det var en av första dagarna Axel var där och kom in och hälsade och presenterade sig som häradshövding den och den. Axel Karlsson tittade på honom stint och så sa han att jag har en svåger som är häradshövding, men det är ju ett järnans nöd. Och ja, det finns ju många historier om honom, och det finns ju han innest inne så hade han ett väldigt gott hjärta, men han ville gärna munhuggas med folk, och han reagerade väl också när han såg ändra om elakheten, högfärden eller infallen satt i högsätet, då reagerar han väldigt starkt. Och han sen framförallt ville han ha ordning på sin plats där på station. Och han hade väl inte något stort förtroende för skrymtare och uppblåsta personer. Det här var under andra världskriget här under krigsåren, eller strax före kanske, nej det var väl under världskriget när han reagerade mot ungdomens sätt att klä sig och den yttre fläden. Det kom ju svingpjattarna och den extrema klätseln och breda axelvaddstoppningar och så. Det hade han inte mycket till övers för. Och sen i samband med det så blev det väldigt populärt att ha racercyklar. Eller minst om inte de hade råd att skaffa sig en racercykel så skaffade de ju sig ett styre. Och han stod och betraktade dem i stationen och han sa att jag kan inte förstå att de kan stoppa huvudet när de cyklar och inte förstå vad det är för mening med det heller, sa han. Men det är väl så att de vill ha den kroppsdelen högst upp som förståndet sitter i, sa han. jag sa här att elakheten eller skrytsamheten eller så gjort sig breda, då reagerar han väldigt starkt. Han lade Järnfält i Nyhammar, som dessutom var kommunalstyrelsens ordförande, ordförande missionsförbundet och så vidare, allmänt betrodd. Kom in där på sommaren, hade väst på sig, satt tummarna i väst, armhålorna på västen och skulle skoja med Axel Karlsson och fråga: kan man få en biljett här direkt till Amerika, sa han. Axel Karlsson har skaffat sig glasögon på den tiden och han hade för egenskap att skjuta ner dem på nästippen och titta ovanför dem och titta liksom under lugg. Titta under lugg på Järnfält och så sa han: ja, är man med i kommunalstyrelsen och missionsförbundets ordförande så kan jag skaffa en biljett mycket varmare istället, sa han. Det kom in, det var en handelsresande som på den tiden åkte de ju tåg jämt. Han var i den närliggande handelsföreningen där. På eftermiddagen han fick se att det kom ett norrgående tåg in som han skulle med upp till Vansbro. Eller norrut i alla fall. Och han såg tåget kom in. Han skyndade sig och gjorde klart sina affärer där i handelsföreningen, plockade ihop sina väskor och springande begett sig, det är ju bara ett par 300 meter över till station, springande begett sig dit, över, upp, över spåren, över plattformen mellan två vagnar och ner på perrongen. Där mötte han Karlsson som just var i färd med att vinka av tåget och kom flåsande och sa: förlåt mig, är det här sista tåget mot Vansbro? Karlsson sköt ner glasögonen på nästippen och svara: ja, se det vet jag inte ens änglarna. Och så vinkade han av tåget. Ja, det finns mycket om. Ja, det finns, jag ska ta en till som också bevisar eller synonymt för honom hur han hur avväpnad han kunde vara när han ansåg att det var missförhållanden. Det var en yngling där som, nu är det ju inte så ovanligt om de går arbetslösa och inte vill ha arbete, och det var väl samma, den här ynglingen led väl av samma sjukdom då som är så allt för vanligt nu. Och han, det mesta han företog sig var väl att han reste på tåget, särskilt i veckosluten, så då åkte han mest upp till Västerdalarna. Och brukar väl i regel inte bli längre än något på sin höjd till Dala-Järna. Men han talade om jämt att han skulle göra en lång resa. Och han kom in, det var en lördag, kom in på expedition och ville köpa biljett. Och då sa han, Det blir ingen långresa den här gången heller, sa han, utan kan jag få en tur i tur till Dala Järna, sa han. Ja, Granskog, sa Karlsson, den där långresan du pratar om, sa han, den blir det nog inga av med förrän de får avloppsledningen klar och du får följa med den ner till Bysjön, sa han. Ja, jag tror det får räcka om Axel Karlsson.
Ja, kanske vi ska låta dig vila ett tag också.
Ja, tack.